Älskade Fader, vi är här för att få ta emot ifrån dig, för att få höra ifrån dig. Så vi ber om uppenbarelsen och visdomens ande till kunskap om dig. Och jag ber att vi ska få höra var och en på ett personligt sätt. Och att det ska bli frukt för dig, Fader, i våra liv, det vi får höra idag. Att det ska ge ditt namn ära, Jesus, det vi får höra idag. Att vi ska bli förvandlade av det du vill säga idag. Vi öppnar vårt hjärta och vi överlämnar oss till dig, Fader, i dina händer. Jag tackar dig. Jag tackar dig, älskade Fader, för att du talar till ditt folk, till dina barn. Tack, Fader. I Jesu Kristi namn. Amen. Att vi får höra vad Gud har på hjärtat. Och Gud har lagt lite på mitt hjärta. Och jag tänkte också så här, ska jag ringa till Sten och säga vad jag har på hjärtat? Men nej, nej. Gud vill visa att det fungerar i anden. Vi hör honom. Vi kommer att höra honom bättre och bättre. Och förenas mer och mer med Kristuslivet. Och vi är ju här för att Gud renar åt sig ett egendomsfolk. Därför är vi här. Att Gud kommer att bli verksam och förhärligad genom ett folk. Inte genom några enstaka människor bakom talarstolar. Så, utan ett folk. Och det blir viktigare och viktigare för Gud att ha ett rent folk som följer honom, som följer Jesus på riktigt. Och det här gör man ju i sitt eget inre. Det är ingenting som händer när man är på ett möte. Utan det här är ens egen ensamhet. I stillhet inför Gud så gör man sina val, sin överlåtelse. Och det som ligger på mitt hjärta, det är ju att Kristus ska bli vårt allt, vara vårt allt. På alla livets områden. Och när jag åkte till Stockholm, det är nog mindre än en vecka sedan som jag satt i bilen bara och åkte. Och jag bad inte, utan jag bara satt och körde. Så plötsligt så kom Guds närvaro. Och då hörde jag Jesus. Och så upplevde jag, ja, jag upplevde det så verkligt. Jag hörde bara Jesus säga så här att jag och djävulen stod i lustgården. Djävulen erbjöd sitt liv och sitt rike. Jag erbjöd mitt liv och mitt rike. Och djävulens liv är helt oberoende av mig. Och där blir man Gud. Och mitt liv är totalberoende av mig där jag är Gud. Och när jag såg det här så har jag aldrig sett det så någon gång. Och det berörde hela mitt inre. Jag tänkte, det var så fruktansvärt. Det blev så extremt smärtsamt att Eva lät sig luras och valde djävulen. Och att Adam med berått mod valde djävulen. Med dess fruktansvärda konsekvens. Och där blev ju människan vanskapt. Människan var ju skapad till ande, själ och kropp. Och själen skulle förmedla Kristus liv. Det var vad människan var skapad till. Att själen skulle äta frukten på livets träd och sen förmedla Kristus liv på jorden. Och istället förmedlade människans själ djävulens natur, djävulens liv. Det är för hemskt. Och att djävulens liv har förgiftat alla människor som föds på jorden. Och när jag såg det här så blev det så fruktansvärt för mig. Så jag kände en sån avsky för djävulen och mörkret och hans gärningar. Så jag kände att Gud, jag vill inte ha en cell i det. Jag vill inte ha en tanke i det. I det han skickar. Jag vill stå emot honom Med allt jag har. Jag vill bara ha dig, Jesus. Ditt liv, ditt rike. Det blev så våldsam reaktion i mig. Att vaka och vara vaksam och känna, var är källan till det som kommer till mina tankar? Vad är det att bli vaken och se, Jesus, bara du har tillgång till min själ. Ingenting av djävulen. Att min själ inte mer får vara ett redskap för köttet som är djävulens natur. Så att det kom ett val i mig, så här, man blir inte fullkomliga val, men det hände någonting. Att jag tänkte så här, min själ får inte vara ett redskap för mitt kött. Och skillnaden mellan oss och den första Adam är ju att han hade ju ingen syndanatur. Han var ju som ett barn, oskyldig. Så när vi kommer tillbaka till Jesus så är ju skillnaden att vi hela tiden bär på köttet. Man kan säga att det ligger latent hela tiden för att få tag i vår själ. Men att få den här uppenbarelsen av Gud och det här djupa valet inför honom. Att jag säger nej till att låta min själ vara ett redskap för någon annan än Jesus. Och då tänkte jag så här, jag tar upp kampen mot synden i mitt eget liv. På ett helt nytt sätt. Och gör mig vaken så att jag har i min tanke, att jag känner att det är dina tankar. Att det är Kristi sinne som har rätt att vara i mitt tankeliv. Ingenting annat. Och det blev så kraftigt. Och så åkte jag till Stockholm till ett barnbarn och sen åkte jag till ett möte. Och sen åkte jag till lägenheten så luktade avlopp i hela lägenheten. Inte lite utan starkt. Och så tittade jag under diskbänken. Då var det vått där under. Och då kände jag hur köttet var ute efter min själ. Och jag hörde massa saker. Det här kan du inte sova. Och vilket elände och hur hemskt. Alltså, och jag kände verkligen hur djävulen pressade på. Och då tänkte jag så här. Nej. Nej. Inget utrymme för dig, djävulen, i mitt sinne. Och då tänkte jag, Gud, vad gör jag? Jag lovsjunger dig och tackar dig för läckage och lukt. Och från hela mitt hjärta tackade jag för lukt och läckage. Och så ringde jag till min man och berättade det här. Och han ringde till husägaren. Och 9 på morgonen fixade det där jättefort, 5 minuter. Men sen fick jag tillfälle att vittna. Jag tänkte så här, tack Gud för lukt och läckage. Vilket tillfälle. Vilket tillfälle. Åh, kände jag sån enorm tacksamhet. Och då tänkte jag, i allt, håll dig fri i glädje när fienden kommer emot dig. Vad djävulen än gör i ditt liv. Vad han än, för han kommer gå ut mot dig. Så länge du är kvar. Vad han än gör mot dig. Håll dig fri i glädje. Tacka Gud i alla livets förhållanden. Lovprisa Gud. Håll dig för idel glädje. Bli inte ett redskap för ditt eget kött. Bli en övervinnare. Gå in i kriget. Ta värvning. Och låt det vara ditt liv. Att strida mot synden i ditt eget kött. Och låta Kristus bli livet i ditt liv. Och då tänkte jag, så tacksamt att få leva i nuet. Vi har bara nuet och evigheten. Vi har ingen morgondag lovad. Jag har bara nu och evigheten. Så att låta Jesus vara allt i ditt allt i nuet. Och då blir livet himmelskt. Det blir mening i livet om jag står och handlar, om jag sitter i bilkö, om jag dammsuger. Så blir det mening med livet. En gudstjänst. Så att min själ är ett redskap för Jesus. Och då kom det här till mig att hans sak, det han har på hjärtat, blir min sak. Det han har på hjärtat är det som ska röra mig. Och ingenting annat. Bara det som rör Guds hjärta ska röra mig. Allt annat som kommer utifrån och försöker störa mig är jag död för. Jag håller före att jag är död för alla yttre störningsmoment. Gud verkar inifrån. Störning kommer utifrån eller genom tanken. Gud verkar ifrån anden, så har vårt sinne vänt till anden. Och jag tänker så här, vi är så många här. Gud sa en gång till mig, jag kan förändra en stad genom en handfull människor som följer mig. Vi är så många här. Och att följa honom. Det är kanske för 5 år sedan så hörde jag tydligt, följ mig. Men jag förstod inte vad det innebar. Och på sista tiden har han sagt så här, kom helt över på min sida. Och då har jag tänkt så här, men det är jag ju. Men det har jag inte alls varit. Gränsen är skarp mellan ljus och mörker. Och han avläser det i tanken. Och även i orden har jag inte varit på hans sida. Utan det har varit jättelätt att bli irriterad. Även om man inte uttrycker det. Så går det runt här inne. Och man tänker saker som inte är välbehagligt. Man tänker inte på vad man tänker. Och jag tänkte och hörde Gud säga, bekymra dig inte om morgondagen. Alltså läste han mina tankar. Så att hans sak, det är det som ska vara i mitt sinne. Och ingenting annat. Hans sak är min sak. Och allt som kommer emot mig och försöker störa mig måste jag hålla före att jag är död ifrån. Så att min själ ska vara ett redskap för Kristus. Och det här som jag hörde Gud säga för kanske 8-9 år sedan, gå mot en total förening med Kristus livet. Och det är verkligen en vandring. Och att man behöver vara vaksam. Och att veta att proven kommer. Så. Och fienden vet vad ömma punkter. Så när jag hade fått det här ifrån Gud, jättestarkt att själen skulle vara ett redskap för Kristus och att stå emot alla störningar utifrån. Och så skulle jag åka hem hit till stugan. Så ringer min man och säger, vi har köpt en valp, den är nu 9 månader snart. Vi skulle inte ha några mer, men jag har en valp. Och då ringer min man och säger så här, hunden är sjuk. Och vi måste till veterinär. Och det är si och så och si och så. Och då kände jag hur fienden kom. Som han alltid har kommit. Ni som känner mig vet ju hur jag har överbeskyddat mina djur. Ja. Som jag överbeskyddade våra söner. Samma. Själsligt. Och fienden kom. Jag kände verkligen när han kom. För att starta igång de här knapparna som han har haft förut i mitt liv. Och så plötsligt kände jag så här, nej. Nej. Hunden är din, Jesus. Hunden är din, det är inte min hund. Det är din hund. Vill du ta hem hunden så kommer den ju till dig, tror jag. Och så kunde jag på ett äkta sätt utifrån mitt hjärta tacka Gud hur den blev. Det är ditt. Mitt liv är ditt, Jesus. Min själ är din. Mitt sinne är ditt. Allt är ditt. Och det var första gången i mitt liv faktiskt som jag upplevde frid med sjukdjur. Men när jag hade varit hemma ett dygn så var det över. Att Gud rörde vid hunden. Så jag tänker så här, att komma till vila i förtröstan. Och det står ju att om jag är fast i mitt sinne, alltså det är ju en kamp, men jag måste vara fast i sinnet och inte ge efter vad det än är, utan lita på honom. Och det var så märkligt att när det här nu pågår, så när jag ber så upplever jag att Gud tittar på mig. Det vet jag ju att han gör. Men jag upplever att han tittar. Ungefär som han tittar. Hur går det? Vad händer? Som en förälder tittar på sitt barn när det växer. Så fort jag liksom kommer inför Gud och känner att han tittar. Så tittar han på oss. Han tittar på förändringen i våra liv. På tillväxten av sitt eget liv i oss. För det är det han längtar efter. Och han vet ju vår fångenskap. Han vet ju att min fångenskap har varit då bland annat med djuren. Så. Och han vet vår fångenskap. Och idag kommer saker upp i våra liv. Ni har säkert märkt det. I Markus 10, 21 och 22 så handlar det om mannen som kom och ville följa Jesus. Men om jag är bunden av någonting så kan jag inte följa Jesus. Utan jag måste bli av med all själslig bindning till allt på jorden. annars kan jag inte följa honom. I Markus 10, 21 och 22. Då såg Jesus på honom och fick kärlek till honom och sa till honom: ett fattas dig. Gå bort och sälj allt vad du äger och giv åt de fattiga. Då ska du få en skatt i himlen och kom sen och följ mig. Han kunde inte följa Jesus med att ha en skatt på jorden. Men han blev illa till mods vid det talet och gick bedrövad bort, till han hade många ägodelar. Och jag upplevde så här att den helige ande verkar frihet från hem och allt vad man har. Och man tittar på det på ett annat sätt. Det är precis som man redan är på väg bort. Det är precis som man är på väg in i Kristus och bort från det naturliga. Och ett verk av Gud. Och man tittar med förvåning på det på ett helt annat sätt. Vi är gäster och främlingar. Vi är här för Guds sak. Inte för att leva våra liv. Paulus sa så här: mitt eget liv har inget värde för sig själv. Bara han fick fullfölja loppet och nå mognaden, kallelsen hade. Alltså han levde helt för Gud. Och jag tror att där ligger vår frihet. Där är vi lyckliga för det vi skapade till. Så när vi känner att mitt eget liv har inget betydelse för mig längre. Och att Gud får oss dit, när man på ett äkta sätt kan säga det. Utan mitt liv är till för dig. Och att det blir det du har tänkt och vill göra genom mig. Ingenting annat. Där är ju frihet. Och där blir man lycklig. Så i mistandet så finner jag det verkliga. Så det är alltid ett mistande, ett offrande i det naturliga. För att finna det äkta i det andliga. Så att inte göra som mannen, går bedrövad bort. Utan höra vad Gud säger. För villkoret för andligt liv. Jag tänker så här, Guds folk. Och jag tänker Guds folk i Sverige. Så villkoret för att vi ska kunna kallas kristna är ju att det är Kristuslivet som är verksamt. Annars är det ju inte kristet liv. Det blir en religiös verksamhet. Så att villkoret för att vi ska kunna kallas Guds folk, det är ju att vi har mist vårt liv. Att vi håller före att vi är döda med honom. Och att vi bär vårt kors varenda dag för att hans liv ska ta gestalt mer och mer i oss. Det är förutsättningen. Och där är det varje människas val. Så att jag får välja. Så att Lukas 14, 26 kan man säga är villkoret för andligt liv. Lukas 14, 26. Och 27, och ska vi läsa 33. Om någon kommer till mig och han därvid ej hatar sin fader och sin moder och sin hustru och sina barn och sina bröder och systrar, därtill och sitt eget liv, så kan han inte vara min lärjunge. Den som inte bär sitt kors och efterföljer mig, han kan inte vara min lärjunge. Och vers 33, likaså kan ingen av er vara min lärjunge om han inte försakar allt vad han äger. Det här är väldigt skarpt. Och man måste säga då så att mitt förhållande med Jesus måste utesluta alla andra förhållanden. Så mitt förhållande med Jesus måste utesluta alla andra förhållanden. Och alla andra förhållanden måste levas genom Kristus. Så att förhållanden till familjen, till nära och kära, kan inte levas genom själen. Utan måste levas genom Kristus. För att det ska bli frihet. För man kan få bindningar till sina barn. Man kan få bindningar till människor som man tycker om. Utan att leva i alla relationer genom Jesus. Inte genom själen. Utan förstå vad det innebär att släppa taget om själslivet. Att själen bara är ett redskap för Kristus. I syndafallet fick den styrande funktion. Blev vanskapt och blev som en gud. Människan bestämde själv vad som var gott och ont. Och vi kan vara på nytt födda och ha Kristus i vår ande och ändå låta själen styra. Att det är ändå våra känslor och våra egna tankar som styr våra liv. Och det måste dö. Så det är villkoret för andligt liv. Att mitt förhållande med Jesus utesluter allt annat. Alla andra förhållanden och allt annat. Och det här är ett val som varje människa gör i frihet inom sig själv. I relationen med Gud. Och Gud pressar ingen människa. I Filipperbrevet 2. Jag känner som en sån extrem nåd att få göra de här valen. Jag tänker en sån enorm tacksamhet att få göra dem. Att man hann leva så länge. Att man ser det här och att man hann välja. Jag tycker det har tagit så lång tid att få upp ögonen på mig. Och jag tänkte så här bara, det är bara 10,5 år sedan vi flyttade hit ner. Och då tänkte jag så här när vi kom till stugan, nu ska jag bara umgås med dig Gud. Jag vill bara vara med dig. Jag hade inget i mitt hjärta av att vilja tjäna honom, utan jag var så glad att jag var över alltihopa. Alltså själviskheten var mycket större än vad jag förstod för 10,5 år sedan. Jag fattade inte. Nu har Gud sagt, han tillät det för min omognad var så stor, så han kunde inte tala klarspråk med mig. Jag kan ännu inte nu säga det här till er. Utan han lät mig tro vissa saker, men han sa så här att det är nu det börjar. Och jag förstod inte det och var inte med på det. Men sen har jag ju märkt att det var inte alls som jag hade planerat. Och Gud började ta itu med min själviskhet. Köttet är ju lättare att veta. Mitt kött, min syndanatur är korsfäst med Jesus. Men själviskheten är svårare att avslöja. Och själen går inte att sätta på ett kors. Den måste bära sitt kors varenda dag. Att böja sig under ordet, att följa Jesus, att mista sitt liv, att mista sin vilja, att mista vad jag känner och tycker och överlåta mig och böja mig under honom. Men så tänkte jag idag så här när jag åkte hit, jag har aldrig upplevt det så, jag har varit så rörd när jag åkte hit idag. När jag satt i bilen, jag blev så rörd. Och tack älskade fader att du har krossat och hjälpt mig att få bort det här själviska. Så nu är jag så tacksam att jag åker och tjänar dig. Och inte bara att jag tjänar det här i tycke, utan jag får tjäna dig varje sekund. Jag är så tacksam att jag får ge upp mitt eget. Finns det något gladare än att man slipper sin själviskhet och att själen styr? Och Gud sa till mig så att du har flyttat in i skogen till största delen av själviskhet. Det lät ju fromt att du ville umgås med mig. Men det var för att du ville vara fri och inte bli störd. Och du var till och med självisk mot dina egna. Och du ville bo så lite som möjligt så du inte kan ta emot dem. Visst, det är så pinsamt tycker jag. Och jag har alltid velat bo så litet. Av en enda anledning. För ingen ska kunna komma och hälsa på. Och det här har jag ju inte sett. Alltså man känner ju inte sin själ. Man förstår inte så på det. Om inte Gud säger det. Men så satt jag vid stugan och så pratade jag i telefon med en son. Och pratade och var glad att prata med honom. Och så kom det in en bil och körde in på vår skogsväg. Och då säger jag, nej, nu kommer det någon. Nej, nej. Säger jag. Och så slänger jag på luren och så springer jag in i stugan. Och smäller igen dörren. Och inte hemma. Det sista jag hör sonen säga, är det en svart Saab? Sa sonen. Då tittade jag, ja det är det. Tänkte jag, hur kunde han veta att det var en svart Saab? För det var han. Och då sa han så här, är det så här illa? Ja. Är det så här illa? Ja. Här illa är det. Faktiskt. Ja. Men det var ingenting som var klart till mig. Men då tänker jag, när Gud säger det så har man ju bara en sak att omvända sig. Och då är det tid. Men tänk att han inte kunnat sagt det till mig när jag flyttar hit. Utan han säger så här, jag har mycket har jag att säga till er. Men jag kan inte säga det nu. För man kan inte ta emot det. Men då tänker jag, tack älskade fader att du har nått hit medan jag lever. Jag har alltid längtat till himlen i hela mitt liv. Jag dog ju när jag föddes och jag hade minnen och längtade till himlen. Idag gör jag inte, alltså jag längtar till himlen, men inte på det sättet. Idag vill jag vara kvar, alltså så länge som möjligt. För att han ska kunna få ut det av mitt liv som han hade planerat. Gör vad du vill, säg vad du vill, åk vad du vill, bo vad du vill. Ta hem vilka folk till mig som du vill. För det är ju inte mitt. Så att i hand allt, vårt hem, vårt allt, vårt liv. Allt. Så Filipperbrevet 2. 5-8. Var så till sinne som Kristus Jesus var. Han som var till i Guds skepnad, men inte räknade jämlikheten med Gud såsom ett byte, utan utblottade sig själv i det han antog tjänarens skepnad när han kom i människogestalt, så befanns han i utvärtes motto vara så som en människa, och ödmjukade sig och blev lydig in till döden, ja, in till döden på korset. Han blev lydig in till döden på korset. Och hur är det med våra liv? I Filipperbrevet 3:10. Ty jag vill lära känna honom och hans uppståndelseskraft. Och få känna delaktighet i hans lidanden. I det jag blir honom lik genom en död sådan som han. Jag vill lära känna honom och bli honom lik. Och i det lidandet. Och då tänker jag så här, då har jag tänkt, vad är det för ett lidandet? Jo, det är lidandet i lydnad till döden. Vår död är faktiskt ett lidande. Att ge upp sitt eget hela tiden upplevs som ett lidande. Men att vara villig att få känna delaktighet i hans lidande. Att jag blir honom lik genom en död sådan som han. Och det här är ju en pågående process. En gång så dog jag med honom, det fullbordat. Men helgelsen där han ska ta gestalt i min själ, där korset verkar hela tiden i mitt själsliv, det är en pågående process. Och Paulus visste ju det, han jagade mot målet för att vinna Kristus. Att Kristus skulle uppfylla hans själ. Precis som anden, att anden och själ blir ett. Men anden är den regerande i våra liv. Och livet kommer att flöda ut i våra kroppar som blir rättfärdighetsvapen. Men att det är ett lidande, det går inte utan lidande. Att säga nej hela tiden till sin själ, lydnad in till korset, till döden. Att vara död inför köttet, att aldrig ge gensvar, upplever man som ett lidande. Men att få så lära känna Jesus. Och när Gud leder en in på den vägen, när man är mogen, då kommer lidandet. Och det lidandet kan man aldrig förklara för en människa. Det är ju ett fördolt lidande. Så man kan säga så här, att det fördolda lidandet leder till fullkomlig lydnad. Och fullkomlig lydnad leder till fullkomlig seger. Så det krävs fullkomlig lydnad för själslivet. Så blir det fullkomlig seger. Häromdagen när jag var ute och gick och man hör Gud tala, så sa Gud så här, att när din själ är helt uppfylld av mig och din ande leder dig helt och hållet, så kommer det att betjäna din själ. Betjäna din kropp. Till liv och hälsa. För Gud sa en gång till mig så här, att när jag var spänd i själen och bekymrade mig, så sa Gud så här, din spänning i nacke och axlar och armar beror på själens spänningar. Så att det påverkar. Och Gud sa också till mig, om du låter döden verka i din själ, alltså om köttet får använda själen som ett redskap, så påverkar det kroppen negativt. Och om jag får använda din själ som redskap, så påverkar det kroppen positivt. Vi är skapade för att vara redskap för honom. Och det påverkar hela vår varelse. Liv och över nog. Men när köttet får använda själen, så påverkar det kroppen. Så att göra ett val, att helt vara vaksam mot kunskapens träd på gott och ont. Och välja Kristus liv. I Markus 8. Och det här blir ju ett liv som pågår på insidan hela tiden. Ett fördolt liv med Gud. I mitt liv så är det att när det här pågår fördolt, kampen mot synden i mitt eget liv, när det pågår hela tiden i mig, så upplever jag närvaron och kontakten med Gud mycket, mycket starkare. Alltså då upplever jag föreningen med honom på ett helt annat sätt i vad jag gör. Och då tänker jag, det här är livets mening, att vandra med dig Gud på jorden. Som att hålla dig i handen, en gemenskap med dig hela tiden som inte bryts utan som är på hela tiden. Att man sover i den och man vaknar i den, den är på. I Markus 8, 34-35. Och han kallade till sig folket jämte sina lärjungar och sa till dem: om någon vill efterfölja mig, alltså om någon vill efterfölja mig, så försakar han sig själv och tar sitt kors på sig, så följer han mig. Till den som vill bevara sitt liv, han ska mista det. Men den som mister sitt liv för min och för evangelisk skull, han ska bevara det. Så om någon vill efterfölja mig, så försaker han sig själv. Och om jag vänjer det här inför Gud, så kommer den helige ande att uppenbara i vardagen vad det innebär. Vad det är att säga nej till sig själv. Att försaka sig själv. Att sätta Gud före allt. Att leva för honom. Det uppenbarar den helige ande. Och det finns ingenting som är bättre. I Romarbrevet 12:1 så står det att vi ska den andliga tempeltjänsten. Vi kan läsa det. Man kan kunna många bibelord, men det blir ju ingenting förrän vi gör det. Så förmanar jag nu er, mina bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar till ett levande, heligt och Gud välbehagligt offer, er andliga tempeltjänst. Så att jag förnekar mitt liv och ger min kropp med allt vad det innebär, det ger jag till Gud. För var uttrycker sig synden någonstans hos en människa? Varför kroppsligar sig synden? Det är ju genom vår kropp. Så att det inte på något annat sätt synden blir verksamt än genom vår kropp. Så man kan känna så att djävulen blir uppenbarad genom människors kroppar. Jesus blir uppenbarad genom våra liv. Så därför måste jag överlåta min kropp och även överlåta min själ helt till honom. Och mista det för eget bruk. Och väljer jag det, så kommer Gud att visa vad det innebär i allt. Och det är ofta att det går tvärs emot mina planer. Och där kommer lidandet in, att det här hade jag planerat, det här hade jag tänkt, det här hade jag önskat, det här hade jag tänkt göra nästa vecka. Så kommer en helt annan plan in, vad Gud vill göra. Och då upplevs det som ett lidande. Men när det väl är gjort, så är det en tacksamhet utan gräns. Så att leva för sig själv, där kan man aldrig bli lycklig. För människan är inte gjord till att leva för sig själv. Jag är skapad för honom. Bara där. Att kapitulera helt. Ge sin kropp. Då funderar man inte på hur länge man lever. Om man dör. Eller Jesus säger att var inte rädda för dem som kan döda i kropp. Alltså vi går mot det. Vi går mot det. Vi går in mot äkta kristendom. Det känns som det står runt hörnet. Vi har kunnat haft mys och pys i kyrkan och kaffe, men vi går in alltså på ett allvarligt sätt i kriget. Vi går in i en slutkonfrontation och det kan kosta vårt fysiska liv. Så vi måste förstå vad det är vi säger ja till. Att kapitulera och säga: Jesus, jag är din. Vad som händer med mig, det är du som bestämmer. Så länge jag är här, det är du. Var jag bor, det är du. Allt är ditt. Där är lyckan och där är friheten. Fångad, totalt förenad med Kristus, fångad av hans vilja, är det enda som ger frihet. Det finns ingen frihet utanför honom. Och Paulus sa ju så här att nu lever inte längre jag. Tänk vilken lycka. Utan Kristus lever i mig. Och det liv jag lever här i köttet, i kroppen, det lever jag i tro på honom som har utgivit sig själv och älskat mig. Att det är det sanna livet. I Filipperbrevet 1 och 21. Ty att leva, det är för mig Kristus. Och att dö, det är för mig en vinning. Till att leva, det är för mig Kristus. Och att dö, det är för mig en vinning. Och vi kan fortsätta här. Men om det att leva i köttet för mig är att utföra ett arbete som bär frukt. Vilket era ska jag då välja? Det kan jag inte säga. Jag drar åt båda hållen. Tyvärr åstundar jag att bryta upp och vara åt Kristus, vilket ju vore mycket bättre. Men att jag lever kvar i köttet är för er skull mer av nöden. Och då är förvissade de, vet jag att jag ska leva kvar och förbli hos er alla, eder till förkovran och glädje i tron. Så att veta, vi behöver inte ha någon fruktan för döden, utan att veta att man skulle hellre vilja vara hemma. Men man vill hellre vara här. Och att ge sitt liv. Och vi känner att tiden är kort. Vi känner ju att det verkligen drar ihop sig. Man känner det. Och att det står ett hot också för detta. Man känner att det är någonting som är väldigt nära som vi inte ser. Som vi behöver vara färdiga inför. Och kunna tjäna Gud i. Och när allt eget, när all egen verksamhet, alla egna planer är över och det blir han i oss. Och att han kan förändra en stad genom en handfull människor. Vi är mer än en handfull människor. Och att välja att min själ får inte vara ett redskap för mitt kött. Irritation får inte komma in i min själ. Min själ ska vara en luftgård för honom. Bekymmer får inte komma in. Fruktan får inte komma in. Ingenting av mörkret. Kan vi vakta vår själ så? Om vi gör valet så hjälper Gud oss. För det här kampen står. Djävulen bryr sig inte om vi går i kyrkan och ger tionde och är religiösa. Han är intresserad av en sak. Att inte Kristus kommer loss och lös och ledig. Att inte Kristus livet uppenbaras. För då avslöjas triumfen på Golgata. Så det var allt handlar om. Ingenting handlar om något annat. Man kan göra massa saker och få massa uppståndelse. Och människor kan applådera och tycka det är enormt. Och Gud kan tycka ingenting. För när Gud kallade mig, då sa han så här. Två människor kan göra samma sak samma sekund. Och det ena är välbehagligt och det andra är förkastligt. Och då tänkte jag, hur? Och då sa han, beroende på vilket liv som är verksamt. Och då sa jag så här, men hur ska jag veta om det är mitt liv eller ditt liv? Då sa han, det finns ingen metod utan du måste söka mig kontinuerligt. Och då kommer du att veta. Och att ha koncentrationen på Jesus alltid, det tränar man sig till. Det står i Hebreerbrevet 5, det är en övning. Jag måste träna mig. Hela tiden och ha mitt sinne vänt till honom och känna vad som är han och vad som är jag. Så det är en övning för själen att träna sig. Det går inte på något annat sätt. Om jag vill det här nya livet. Om jag vill leva andens liv. Om jag vill gå från det själiska till det andliga. Om jag vill lämna synden helt och hållet. Paulus sa ju så här att döda köttets gärningar om vi dödar köttets gärningar genom anden. Om. Det är ett val vi gör hela tiden. Och det går aldrig att tvinga fram, för det har med kärleksrelationen i det fördolda med Jesus att göra. Det beror på om jag älskar honom. Och min kärlek till Jesus har växt fram. När Gud fångade mig så kände jag honom inte. Han fångade mig ju natt. Och frälste mig. Och jag var på ett möte tidigt. George Werber, om någon kommer ihåg. Nej, en båt låg oss. För länge sedan. 74 någonting. Då kallade han till människor, ni som vill överlåta er och kan ställa er upp, ni som vill ge era liv helt till Jesus. Och många ställde sig, och jag ställde mig inte upp, för jag sa så här, jag kan inte ge mig till någon jag inte känner. Jag vet inte vem du är. Jag älskar dig inte heller. Och jag vet på möten senare om åren, alla stod och lovsjöng att jag älskar dig. Så sen jag så här, jag älskar dig inte Jesus. För den upplevelsen. Och jag kan säga så här, att inte förrän jag började ta upp kampen på allvar med synden. Det här är en upplevelse jag har. Att när jag känner att jag vill inte att en millimeter av mörkret av köttet ska törsa mig. Utan jag strider mot det med min tro och ett beslutsamt sinne. Nej. När jag tar upp den kampen, då känner jag i hela mitt inre att jag älskar honom. Och jag tänkte på det igår. Så tänkte jag så här, att den som älskar mig, han håller mitt bud. Det är det som är resultatet. Och jag hörde Gud säga en gång så här, att låta ordet bli kött, det är att älska mig. Så om jag inte låter ordet bli kött, jag kan stå och sjunga hur mycket som helst, jag älskar Jesus, kär Jesus, kär Jesus, jag älskar dig. Men om inte ordet blir kött, då är det inte sant. Och jag kan säga att det är först nu i den här kampen, när jag på allvar vill hålla hans bud. För nåden är inte budlös. Vandrar vi efter anden så hålls budet. Man tror att nåd är budlös, så gör vi vad vi vill. Men nåden är inte budlös. Så att när jag av allt vill hålla hans vilja genom nåden, så upplever jag att jag älskar honom mer än någonting annat. Så nu känner jag så här, jag älskar dig Jesus. Men det har kommit med kampen mot synden. Och då känner jag att det är en andlig kärlek till honom. Det är mitt hjärtas djup, det är inte själsliga känslor. Men jag älskar honom av hela mitt hjärta. Så. Och det resulterar i att jag tar upp kampen mot synden. Det är ett tecken om vi älskar honom. Älskar jag honom inte, så tar jag inte upp kampen mot synden. I vers 10, ska vi se var vi var. Johannes 14, vers 10. Tror du inte att jag är i Fadern och att Fadern är i mig? Det ord jag talar till er talar jag inte av mig själv. Och gärningarna, de gör Fadern som bor i mig. Det är hans verk. Så Jesus var ett uttryck. Jesu liv i vårt föredöme. Han var ett uttryck för Fadern. Hans själ var ett redskap för Fadern bara. Vi kan avsluta med några bibelställen i Johannes 5. Men vad Gud vill säga till oss nu, det är att ta upp kampen mot synden i vårt eget liv. Och bli rena och avskilda för honom. Ett renat egendomsfolk. I Johannes 5, 19. Sannerligen, sannerligen säger jag, sonen kan inte göra något av sig själv, utan han gör allenast vad han ser fadern göra. Ty vad han gör, det gör likaledes och sonen. När vi kommer dit, att vi inte gör någonting annat än vad vi ser fadern i anden göra, så kommer vi också i konfrontationer med människor plötsligt. Det blir plötsligt väldigt annorlunda. Bara för att man kan verka väldigt ovänlig. Eller väldigt konstig. Som inte gensvarar på bagateller. Som man förut har sagt ja till. Bara en sån enkel sak som att svara på sms. Det är väldigt enkelt att svara utifrån sig själv. Eller svara på samtal överhuvudtaget. Det är väldigt enkelt att svara automatiskt. Utan att känna, Jesus, vill du prata med den här personen? Annars är det till ingen nytta. Och Jesus har sagt till mig sedan jag har tänkt svara. Hjälper du dem nu, då hjälper du dem. Låt dem komma till botten. Låt deras kött avslöja sig. Hindra inte deras kött att komma upp till ljuset för dem själva. Låt dem komma till källan av sitt eget inre, där de helt omvänder sig. Hjälper du dem nu, då skälper du dem. Så jag har märkt att när jag känner på allvar så här, jag gör det jag ser dig göra, fader, då kommer jag i konfrontation som jag inte har gjort förut. För då blir jag inte så behändig. Plötsligt. Så kommer jag inte lika lätt. Eller svarar inte. Eller det händer annorlunda saker. På grund att jag är bunden till honom. Och vill inte han prata, vill inte han svara, vill inte han skriva sms, så gör jag det inte utifrån krav eller för att jag ska bli omtyckt som en snäll person. För det var en period i livet när jag blev väldigt trött. Jag vet inte hur många år sedan det är, jag tror det är 5 och ett halvt. Så var jag alltså utsliten. Och då sa jag till Gud så här, varför känner jag mig utsliten? Så. Då sa han, på grund av krav. Och då säger jag, men jag bryr mig inte så mycket om vad människor tycker. Nej, det är inte det, fan. Det är ditt krav på dig själv. Du ska duga inför dig själv. Det hade jag inte haft en aning om. Att jag hade krav på mig själv. Och när jag inte uppfyllde det så slet jag för att göra det inför mig själv, inte inför Gud. Så hemskt. Men att vara bunden till Gud och inte någons egendom. Utan om han vill prata i telefon så pratar han. Om han vill svara får han svara. Vill han skriva sms, vill han åka och hälsa på den. Eller vill han inte åka och hälsa på den fast de vill det. Så kommer han inte. Det är en märklig känsla. Och ger konfrontationer. Och det hade redan gjort sen jag på allvar har börjat känna det här. Så har det skapat konfrontationer. Men det är underbart att vara bunden till honom. Och då tänker jag så här. Du sa Jesus, gå mot en total förening med mig. Gå mot en total förening med Kristuslivet. Nu börjar jag förstå vad det är. Det är att vara bunden till dig. Och inte till någon annan. Och de får tycka att man är hur dum som helst. För då tittar jag upp mot honom. Och söker pris av honom. Gjorde jag rätt inför dig Gud? Är jag välbehaglig inför dig? Och då binds relationen närmare och närmare. Och jag känner inget ansvar inför människor. Mitt liv tillhör inte människor. Mitt liv tillhör Gud. Jag är till för honom. Jag är inte till för att göra människor glada. Jag är inte till för att underhålla människor. Jag är till för honom. Jag är till för att göra honom glad. För att göra hans själ mättad, står i Jesaja 53. Hans själ blir mätt. Tänk att han har en själ som går att mätta. Med vårt liv. Om han ser frukt av sin död och uppståndelse, står i Jesaja 53, så blir hans själ mätt. Tänk att få mätta Gud. Hur kan vi mätta Gud? Hur kan vi mätta Gud som är Gud? Vi som är, hur kan vi mätta Gud? När han ser frukt av sin död och uppståndelse i dig och mig. Att du får vara bunden till honom. En slav som är fri. Själen blommar i bundenheten till Jesus. Det är så ljuvligt för det finns inga ord att beskriva. Att slippa vara själisk och söka människors bekräftelse och vara lite trevlig och kart och inte för dum. Så är man i fångenskap på en gång. Så fort jag behagar människor eller fruktar för människor så är jag fångad. Men så fort jag fruktar Gud och vill leva för honom så är jag fri. En fri människa som inte går att hota, inte går att smickra. Inte går att få en millimeter åt en eller andra pojken. Nej, jag är din. Din sak är min sak. Jag struntar i allt. Jag struntar i allt. Så man kan bli en konstig människa. Men din sak är min sak. Och det ger jag mig till hejdlöst och handlöst. Och allt annat får vara. Det får andra sköta och det får du sköta genom andra. Men din sak som rör mig, som du vill ha i mitt liv, det ger jag mig 100% till. Så när man får uppenbarelsen om det, att man väljer det, alltså det är det ljuvligaste man kan välja. Och idag diskuterar människor huller om buller, vad tycker de om det, nu har det hänt där, nu gör de det, vad tycker de om det och då det. Så jag tänker så här, är det din sak? I vers 30 här står det, jag kan inte göra något av mig själv, så som jag hör så dömer jag. Och min dom är rättvis. Jag söker inte min vilja utan den vilja som har sänt mig. Så vad jag tycker, jag bryr mig inte om vad jag tycker. Så om någon vill fråga mig vad jag tycker så bryr jag mig faktiskt inte om vad jag tycker. Det är helt ointressant vad jag tycker. Men jag lyssnar vad han tycker. Och vill han ha det sagt, då kan jag säga vad han tycker. Men tycker han ingenting, så tycker jag ingenting. Och det är jätteskönt att slippa tycka ingenting om allting. Om allting ska det tyckas och tänkas och diskuteras och pratas och vändas upp och ner. Och tänka så här, jag behöver inte tycka någonting. Och det kan man ju bli en jättekonstig människa, för människor kommer ju att fråga en om andliga saker. Men jag har inget av mig själv att säga. Det spelar ingen roll hur mycket ljus och kunskap jag har. Jag säger inte det om inte han säger det. Då kan jag hellre stå där dum. Vet inte. Tycker inget. Utan vara ett redskap. Min själ är ett redskap för vad han tycker, för vad han vill, för vad han vill göra. Mitt redskap är inte ett redskap för människors själiskhet eller för synd, kött. Min själ är hans. Så min själ bryr sig inte om heller vad mitt kött tycker. Utan det är nej till mig själv. Och till allt annat kött. Och ja till en. Inget annat. Och så tar vi sista bibelstället, Kolosserbrevet. Tänk att man får leva så. Tänk att jag får leva för honom. Och att det har tagit så lång tid innan ljuset har gått upp. Att det har varit så mycket slit och släp. Till ingen nytta. När Gud kallade mig så sa han så här. Allt jag får göra genom dig ska du få lön för. Allt du gör själv kommer att brinna. Så allt jag får göra genom dig ska du få lön. Allt du gör själv kommer att brinna. Tänk att ha en arbetsgivare som man får lön för hans arbete. Det är enormt. Det står att den som lämnar allt i den här världen för att tjäna honom och för evangeliets skull ska få tillbaka det. I den här tiden. Och evigt. Så att Gud lönar fast det inte är det man tänker på. Han gör det så. Och han gör det i smyg. Och jag har märkt hur lönen träffar. Och jag blir chockad när lönen kommer. Och jag vet när det är lönen från honom. Och då tänker jag, det här fördolda livet. Att bli lönad av Gud i det fördolda. Det hemliga livet med Gud. Du måste leva det. Du måste leva det. Och strunt i vad människor tycker. Bara bry dig om vad han tycker. Hur han ser på dig. Och han kommer att vara kärlek genom dig också till dina fiender. Han tar hand om din sak. Allt som rör ditt liv. Ge dig till honom. 100%. Det går inte att beskriva. Jag är så tacksam att jag hinner uppleva det. Men Gud sa också när han kallade mig. För jag sa ju så här. Är det brist på folk? Sa när Gud kallade mig. Och jag tycker inte om folk. Och då sa han så här att jag har lust till att ge nåd. Och till dig kommer det gå åt mycket. Och jag är så tacksam. För att häromdagen sa han till mig. Nu har det gått åt mycket. Ja, det har gått åt jättemycket, fader. Men att du inte har gett upp. Du har inte gett upp. Du gav dig inte förrän jag kapitulerade. Du gav dig inte förrän du fick ner mig på knä. Och fick bort mitt egen sinne. Min självstyrka. Mina egna planer. Min egen vilja. Du gav dig inte. Så god han är. Idag känner jag ju så här, jag var skapad bara för honom. Jag var inte skapad för någonting annat. Det är som en fisk som har levt på land, känner jag mig. Genom åren. Alltså en fisk som har kämpat där på land. Det går ju jättebra. Men kommer man i vatten, alltså man klarar sig inte i fel element. Människan är skapad att vara förenad med Gud. Hon är skapad att leva för Gud. Inte för sig själv och inte för någon eller något annat. Och då blir man så äntligen. Jag förstår att människor måste äta massa psykofarmaka. Det är inte konstigt att inte alla sitter på sjukhus. Det är ett mirakel. Att människor orkar gå på sina ben. När de lever för sig själva och den här världen. Vi är inte skapade för det. Men man känner att själen ler. Och jublar när den får vara det den är skapad för. Ett redskap för Kristus liv och ingenting annat. Det egna livet man hittar på som man tycker är kul själv, det är ju ingen kul. Det är en liten kick så här. Och så över. Det ger bara en bismak. Men när han har levt genom själen så sitter ju det i hela tiden. Så det är livets mening. I Kolosserbrevet 1 och 16. Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, synligt som såväl som osynligt, både tronänglar och herrar och förstar och väldigheter i andevärlden. Allt sammans har blivit skapat genom honom och till honom. Allt är till för honom. Och Gud vill att vi ska få in andemeningen, vad han vill säga till oss. Att själen ska välja Kristus. Det står ju att när Israels folk gick i öknen, så hade de ju klippan Kristus. Och alla drack ur klippan. Alla åt samma andliga mat. Alltså de hade samma andliga mat allihopa. Men ändå hade Gud inte behag till de flesta av dem. Fast de åt samma andliga föda, så behagade de inte Gud. För att Kristus blev inte en frukt i deras liv. Utan de hade begär till det onda. För de åt samma andliga mat, så vi kan höra samma undervisning, läsa samma bibelord. Men om själen inte väljer Kristuslivet, så kan vi aldrig behaga Gud. För det är bara Kristus som är välbehaglig inför Fadern. För är det inte Kristus liv i oss, så behagar vi inte Gud. Och en dag kommer det avslöjas vad vi har valt. Så att välja honom. Är det någon som vill fråga någonting? Andemeningen är: välj Jesus. Låt din själ vara ett redskap för honom. Och ta upp kampen mot synden i ditt eget liv. Mot allt som tillhör köttets gärningar. Mot allt som tillhör den här världen. Ta upp kampen. Ta upp kampen. Det står i Uppenbarelseboken om övervinnarna. Vad är det vi ska övervinna? Synden. Vilka är det som ska regera med Jesus? Övervinnarna ska regera med Jesus. Och om, säger Paulus, om. Jag tackar dig, älskade Fader, att vi hör vad du vill säga till oss. Att vi ska välja livets träd. Och stå emot allt som kommer ifrån köttet, från världen, från synden. Och välja dig helhjärtat. Och ta upp kampen i vårt sinne. Ta upp kampen i vårt eget hjärta. Så att det blir dina gärningar, dina ord, dina tankar. Att du blir uppenbarad genom dödligt kött. Att ditt liv avslöjas i dödligt kött. För vi vet, Fader, att på grund av synden, att vi är förgiftade av synden på grund av syndafallet, måste vår kropp dö. Men vi behöver inte följa köttet. Utan vi får följa anden. Och då uppfylls din goda vilja. Och ordet blir kött. Och Jesus tar gestalt. Och ditt namn blir ärat. Och det blir frukt för ditt rike. Hjälp oss, Fader, att ta det på största allvar. Att det här är det viktigaste i våra liv. Att besegra synden i våra egna liv. Så att din seger blir vår seger på alla livets områden. Att tacka dig, älskade Fader. Att du verkar i oss genom din heliga ande. Som är vår lärare och vår hjälpare. Tack, Fader, att det här får gå på djupet i våra liv. Att även i vårt tankeliv förtjänar vi dig. Att vi tjänar dig i det osynliga, i det fördolda. Att vi vill det du vill, Fader. Vi vill det du vill. Och att vi mister allt här på jorden. Vårt eget liv först och främst. Våra ägodelar, allt som mister vi. Ditt folk, som länge sedan tog det som en ära att förlora allt för din skull. För de visste att de hade en annan stad. Där allt var evigt. Att de var gäster och främlingar. Så att vi får leva frigjorda från det materiella, från det jordiska. Och inte ha själiska relationer med våra nära och kära eller med andra människor. Utan vi lever genom dig, Jesus. Och relationen med dig utesluter alla andra relationer. utan alla relationer lever vi genom dig. Inga bindningar, ingen fångenskap, utan frihet i den heliga. Vi är ditt folk. Vi är dina. Tack, Fader. I Jesu Kristi namn.